Välkommen till Tyresradion, 91,4 MHz som du lyssnar analogt. Men det här är en podd, det här är Dr. Lenas podd och det visste ju du som lyssnade på vårat lilla musikintro. Och det är en, naturligtvis som vanligt, en känd person som sitter tillsammans med mig i studion.
Ja, då vill du väl efterlysa Leif Bratt och gissa jag.
Ja, han är väl känd i Tyresö?
Ja.
Finns det någon som inte har träffat Leif Bratt i Tyresö?
Ja, det är, och vi är närmare 50, eller kanske kring 50 000 invånare, så att det finns nog många.
Du, vi hade en lyssnare förra gången när vi satt ner i centrum och du inte hade möjlighet att vara med. Då kom det en lyssnare som hade åkt från Västerås för att träffa dig. Det var något det.
Ja, det var något det. Och han fick inte träffa mig. Han kunde ju ha ringt innan och sagt att han var på gång.
Ja, det kunde han ha gjort. Men jag tror att han hade kul i alla fall, för han och jag kunde prata lite om Västerås då. Nu ska vi inte prata om Västerås, utan nu ska vi fortsätta att prata om sjukdomar i våra fingrar och händer. Vi gjorde ett program för 3 veckor sedan. Kommer du ihåg vad vädret var då när vi satt där?
Ja, nej, alltså jag tycker nu har vi på sistone haft ljuvligt väder, men tidigare var det växlat från dag till dag nästan, så nej, jag har inte något minne.
När vi spelade in det första del 1, då var det flera minusgrader för 3 veckor sedan och du och jag satt och frös, och när vi skulle ta kort utanpå så var vi utanför till programmet, då var vi så påpälsade så. Och nu idag så är det 25 grader varmt, säger de. Så att det kan svänga fort i temperatur och klimat på 3 veckor. Och vi tar det lite lugnare på den medicinska sidan, va?
Ja, det slog mig när du sa det här med fingrar och handen. Men alltså, jag tänker foten, den är ju ganska lik handen med tår och vi har fingrar där uppe. Finns det några likartade sjukdomar i fötterna, tårna?
Ja, fast tårna är nog mera att man har skadat sig på något vis. Det har hänt någonting som man har gjort illa sig i foten. Det vi pratar om nu med händerna, det är ju mera kanske lite senor och det fastnar och det hakar upp sig och det blir inflammerat. Det är klart att om man har reumatiska sjukdomar så kan man ju också få besvär från fötter och tår. Men händerna är på något vis lite mer utsatta.
Ja, men jag tänker man kan böja på tårna, man kan böja på fingrarna.
Ja, fast vi kan inte böja riktigt lika mycket på tårna
och inte uppåt heller
som vi kan med fingrarna. Ja. Vi har mera senor. Jag pratar ju om de här 19 senorna som går från underarmen ner till fingrarna. Vi har mera senor i framfötterna än i bakfötterna.
Jaha.
Och det har ju att göra med evolutionen när vi reste oss upp och började pilla med våra händer i kärnor och frukter och varandras appäls och sånt där.
Ja.
Mm. Men händerna är ju alltså, de är viktiga för människan och de är lite senare i evolutionen och utvecklingen. Men de är också nu då lite sårbarare. Och i synnerhet när man använder dem så mycket som vi människor gör. Och vi ska använda våra händer, men de blir lite mer utsatta. Förra programmet, då skojade vi om alla de här fransmännen som var forskare och gav namn åt olika sjukdomar. Och jag måste fortsätta med en fransman till. Han heter Reynaud, men det är inte som bilen, utan han stavar med A. Och det är inte nu frågan om inflammationer och svullnader och sånt, utan han specialiserade sig på en sjukdom som drabbar blodcirkulationen i händerna. Och den drabbar unga kvinnor som är någonstans, det brukar debutera över tonåren, så där 16-17 år. Och sen så har den som får det, har det hela livet. Men händerna blir vita och kalla. Och Reynaud-fenomen, då får man alltså vita fingrar. Och det där är lite olika hur mycket man lider av det. En del får väldigt ont när fingrarna börjar vitna. Och andra är det mera en utseendefråga. Men det är alltså kroppen stryper cirkulationen till fingrarna. Och varför den gör det, den gåtan har man ännu inte löst. De som har såna här Raynaud-fenomen. Fenomen, det betyder att det kommer och sen så kan det försvinna efter en stund. Och så kommer det tillbaka. Men det har ingenting med om det är kallt ute. Utan den som har Raynaud-fenomen kan få såna här vita fingrar även om det är varmt ute. Så det är någonting inne i kroppen som plötsligt stoppar cirkulationen till. Och det är bägge händerna.
Hur vanligt är det?
Ganska vanligt, men det är så att säga unga tjejer. Jag har ingen siffra.
Men du sa ju de får det livet ut.
Ja, visst.
Det debuterar hos unga
tjejer. Ja, och sen har de det livet ut.
Ja.
Det kan, ofta blir det lite, man vänjer sig vid det. Och de som har det vet hur de ska göra. Och de allra flesta försöker nog värma sina fingrar på något vis. Det finns, eller har funnits, jag är lite osäker på om den är kvar. För jag har letat på 1177, står det bra om det här. Och där står det också att det finns en speciell mottagning i Stockholm vid Karolinska. För Raynaud-patienter som har så pass mycket svåra besvär att de får sår på fingrarna. Det är liksom om cirkulationen kommer och går så att fingrarna liksom skadas av det. Då kan man via den där mottagningen få förskrivet värmevantar som ett hjälpmedel, som alltså ett tekniskt hjälpmedel.
Är det alltså något som drivs med några batterier då för ja. Att ge värme?
Ja, det finns ju olika sådana där. Även du kanske har i din bil någonting man kramar så blir det varmt. Men det där, sådana saker, det är ju någon slags värmekuddar. Men det här som man kan få på den här mottagningen som hjälpmedel, det är lite mer avancerat. Men jag har alltså inte kunnat lista ut om den där mottagningen finns kvar eller om den är nedlagd. Och är det så nu att man har såna här vita fingrar och hör det här programmet, då får man prata med sin husläkare som kanske har kontakter och kan hjälpa till här.
Ja.
Men det som sagt, det är ett ganska vanligt fenomen det här. Raynaud med A.
Men går man med smärta hela tiden eller?
Nej, och en del har inte alls ont. Det är bara ser vita ut, ja. Blir vita.
Ja.
Men det finns de som kan få ont och till och med få sår av det. Och då är det ju liksom en mer allvarlig variant av det hela.
Okej.
Okay. Sen finns det också vissa läkemedel som kanske inte unga flickor tar. Men vi som är lite äldre och har högt blodtryck, där man också kan få problem med vita fingrar. Alltså, om man har högt blodtryck och så får man en blodtrycksmedicin som ska sänka blodtrycket, då kan det hända att det sänker så pass att man blir kall om händer och fötter och får vita fingrar. Och då ska man ju säga det till sin doktor, för det är en läkemedelsbiverkan och då får man byta medicin. Och sen har vi de här personerna igen som jobbar med maskiner som vibrerar. Och det var vi inne lite på förra programmet också, att man kan få vibrationsskador i händerna och då ska man kontakta företagshälsovården så att man får hjälp med, för det är ju inte bara när man står och jobbar som man då får ont i händerna och de vitnar, utan det hänger ju med hela ens vanliga liv också. Så att det här är någonting som ska anmälas till företagshälsovården, att jag får problem när jag jobbar med den här typen av arbete. Det är en sån där läkemedelsbiverkan till, och det är ju nu många unga, alltså många barn som får de här nya medicinerna för ADHD. Där har det också börjat rapporteras lite grann att man kan utlösa Raynaud-fenomen med de läkemedlen. Och då ska man ju också säga till och så ska man byta läkemedel. Har du några frågor om Raynaud?
Nej, jag har aldrig hört talas om den tidigare och jag har inte stött på någon. Det är klart, man går ju inte titta på folks fingrar om de är vita eller inte.
Nej, och så har du bara två söner. Så att,
nej, tre faktiskt.
Har du tre söner? Ja, men du har ingen dotter som, nej, kan få vita fingrar. Nej, du får fråga dina söner.
Ja, mina barnbarn, men de har inte nått tonåren än.
Nej, nej. Och då, det här är ju lite genetiskt också, så att din släkt kanske klarar sig helt och hållet.
Ja.
Mm. Ja. Ja, visst. Ni har bra gener i brattsläkten. Ja. Men ni är så stor släkt. Så. Jaha, ska vi ta något som låter lite roligare då? Det är första gången jag hörde talas om det här, så blev jag så full i skratt. Och det är något som heter triggerfinger. Och det var jag själv som fick det. Och jag visste inte att det fanns ens någonting som heter triggerfinger. För det fanns det inte på min tid när jag läste medicin. Eller det är klart det fanns, men man kallade det inte för det. Och varför det heter triggerfinger, jag tänker ju på såna här cowboyfilmer. Ja.
Ja, men man triggar någonting.
Ja, att man liksom trycker av sitt vapen. Men det är det inte, utan ett triggerfinger, det är en upphakning. Då fastnar plötsligt ett finger. Och så kan man kanske med lite hjälp få det att hoppa till så det går att räta ut igen. Och de här fenomenen, de beror på att man har då tre senor som ska gå ut i ett finger. Det ska gå ut en sena allra längst ut till den yttersta fingertoppen. Och sen ska man ju kunna böja fingret inte bara i fingertoppen utan också på mitten. Och sen ska man ju kunna böja fingret där fingret liksom sitter fast i handen.
Får jag fråga, du pratar om senor. För mig är sena en tråd. Eller ja. Mm. Ja, så det är ingen muskel.
Nej.
Och det är ingen nerv.
Nej.
Men hur kan den då, om den inte har någon muskelverkan eller nervverkan, hur kan den ändra läge?
Den sitter fast i en muskel. Det är
liksom, jaha, det är muskeln som gör oss en...
Och sen muskeln slutar liksom i en sena.
Aha.
Och vi skulle inte kunna ha tjocka muskler, då skulle fingrarna vara så tjocka så det skulle inte gå. Utan vi har alltså ganska tunna senor som går olika långt ut på varsin sida av fingret.
Men det är en muskel i bakhand som drar.
Ja, och den muskeln sitter ju ofta i underarmen. Eller nere i underarmen, kan sitta i handen också. Men det där stället där så att säga de här senorna innan de delar sig för att gå ut i fingret, det är ju precis där fingret sitter fast i handen. Och när man har ett triggerfinger, då får man en svullnad där. Och det är där det gör ont. Men det är så att säga fingret som fastnar sen. Det är lite märkligt, för det här står det ingenting om alls på 1177, trots att det är ett vanligt fenomen. Däremot, den här andra sidan som jag pratade om, som egentligen är en sida för läkare, där står det jättebra. Den sidan som heter viss.nu. Och där finns det bilder och där kan man förstå liksom hur ett triggerfinger funkar. Sen är det också så att har man ett triggerfinger, då behöver man inte gå till doktorn direkt, utan man kan gå till en arbetsterapeut. För de är specialister på det här och det är också de som behandlar det. Därför att de tillverkar ett litet stöd så att fingret får vila. Och då brukar den här svullnaden där fingret sitter fast i handen på insidan i handflatan, den ömma svullnaden brukar gå ner och försvinna. Och då slutar fingret att haka upp sig.
Och du, den som skapade människan hade rätt mycket att tänka på. Alltså många funktioner som ska fungera.
Ja, kära någon. Det är väldigt irriterande att ha ett triggerfinger, säger jag som har haft det för några år sedan och fick gå hos arbetsterapeuten och få en speciell platta. Och nu har jag haft lite besvär igen. Det är jätteirriterande när man plötsligt och så säger det plick och så får man ut fingret. Men det är... Man vill ju att ens fingrar ska fungera. Jag gillar inte de här nya mjölkförpackningarna, för jag får så svårt att öppna den där lilla plastskruven när mitt finger inte fungerar som det ska. Ja, det var en sidospår. Men som sagt, triggerfinger är inget farligt. Man söker direkt till arbetsterapeuten och får ett handledsstöd. Och så brukar det bli bra. Jaha, jag har gett dig en lista här. Kan du se vad det står som nummer 3 på listan?
Ja, på min lista står det Heberdens knutor.
Ja, och Heberden, det finns två Heberden. Det finns pappa Heberden och son Heberden. Och de är engelsmän. Pappa Heberden, han arbetade på 1700-talet. Och han var den som först beskrev små knölar som man kan få på ryggsidan av fingrarna vid lederna. Det brukar vara två knölar. Det brukar vara en på varje sida om leden. Och oftast så sitter de i den allra yttersta där fingertoppen ska böja sig. De kan också sitta lite på sidan. Men det är nästan alltid är det en på varje sida. Och de är små. De är ungefär som ja, de är en okokt gulärta. Den fröstorleken ungefär. Och de är hårda. Och innan de blir hårda så är de lite röda, svullna och ömmande. Det där är en del i om man har ledinflammationer i kroppen. Då kan de här lederna få jobba så mycket så att benet, det blir en bennybildning. Kroppen bildar en liten benärta. Och när den här ärtan väl är färdigbildad, då brukar den inte ställa till någon besvär eller göra ont. Men just när den håller på att bildas, då kan man ha ont i, den där, i de där ärtorna.
Det är ingenting man kan skära bort?
Nej, det gör man inte. Och det sitter ju fast i skelettet. Så ja. Det skulle bara bli...
Ja, ja.
Och de blir aldrig så stora så att de på något vis hindrar rörligheten. Men många blir ju lite... Många dels tycker det är otäckt när de börjar växa. När de är röda och svullna och man inte vet vad det är. Och sen så finns det ju också en del, det här är ju en kvinnosjukdom ganska mycket. Det finns ju också en del som tycker att det ser förskräckligt fult ut. Men det är ju ingenting som stör funktionen. Och det är ingenting som man behandlar på något vis. Den här Heberden, han var en fiffig doktor. Pappa Heberden alltså, den äldre. Redan på 1700-talet så beskrev han vattkoppor och sa att det är inte smittkoppor utan det här är en annan sjukdom och den är ofarlig och den ska ni inte vara rädda för. Och sen så var han väldigt duktig på när människor hade fått kärlkramp i hjärtat. Och han skrev en liten lärobok som man kunde ha i fickan i som lagom format. Så att han var en riktig... fin gammal doktor på 1700-talet. Han dog precis sekelskiftet till 1800. Men, du förstår det här med franska doktorer. Vi pratade om att det var många fransmän som höll på med fingrar. Och då finns det den store mästaren. Han heter Charles-Jacques Bouchard. Och han är 100 år senare än Heberden. Men han vill ta åt sig äran och han vill att sjukdomen ska heta Bouchards sjukdom.
Jaha.
Ja. Och eftersom då jag är utbildad i Sverige så heter den i Sverige Heberdens sjukdom. Men är man utbildad i Frankrike då heter den Bouchards sjukdom.
Ja. Men du pratade tidigare om sonen Heberden.
Ja, han var också doktor och han gick lite i sin pappas fotspår men han var inte inblandad i de här knutorna.
Nej.
Men när man letar efter Heberden, vem han är, så måste man skilja på far och son lite. Bouchard, han var en sån här riktig pamp. Han är alltså 100 år senare, han är i slutet på 1800-talet. Och han till och med nästlade sig in i Sverige i Vetenskapssocieteten i Uppsala och Vetenskapsakademin i Stockholm. Men då är vi ju alltså framme vid 1894-96. Men vi har ju många läkare i Sverige som har en utbildning i annat land. Och de kanske kallar den här sjukdomen då för Bouchards sjukdom, medan vi i Sverige säger Heberden. Sen försöker man ju numera att inte ge sjukdomar namn efter gamla gubbar. Men de här namnen är väldigt inarbetade. Och det finns liksom ibland inga andra namn. Det finns inget annat namn för de här små ärtorna på fingrets ovansida längst ut i Sverige. Inte vad jag vet i alla fall.
Nej. Ja, jag har ingenting att bidra med.
Nej. Men sånt här ställer ju till problem för folk. Både när man ska förstå vad det är och som sagt, de här uppslagssidorna, Heberden, finns också på både Wikipedia och 1177. Och det är ingen farlig sjukdom alls. Även om en del tycker att det ser fult ut. Ja då, vi hinner några sjukdomar till. När jag gjorde den här listan så skrev jag musarm. Men sen kom jag på att musarm, det finns ju nästan inte längre. För det var ju när vi började med datorerna och innan vi hade fattat att man skulle ha handledsstöd och arbeta ergonomiskt. Och att man kunde använda piltangenter och inte bara, ja, inte bara musen. Så jag vet inte, har du haft musarm någon gång?
Nej, det är inte som jag har märkt av i alla fall.
Nej, det här är ju när datorerna var nya. Men då var det ju ganska vanligt att folk satt och spände sig och fick ont då i handleden. Men jag tror vi hoppar över musarmen.
Ja.
Det är ett roligt ord.
Varför är det roligt?
Ja, men en mus har ju inga armar.
Ja, men det hette ju den där lilla apparaten man sköt fram och tillbaka och i sidled.
Den heter nog fortfarande mus, tror jag. Ja. Men ändå. Ja,
du blir lätt rovad.
Ja, det är. Är du sportig, Leif?
Nej.
Då har du aldrig haft tennisarmbåge.
Nej.
Fast det kan man få även om man inte spelar tennis. Men då ska man kanske stå och hugga ved eller såga eller göra någon lite tyngre ensidig rörelse med armbågen.
Jag har provat på tennis, men jag har ju ingen bollsinne, så att det blev en väldigt kort session på tennisbanan.
Då klarar du dig från tennisarmbåge. Ja. En del tror ju att man bara kan få det om man spelar tennis, men man kan få det, och det handlar ju om att här är det att det sitter muskler på utsidan av armbågen. Och det är muskler från överarmen. Och det är faktiskt muskler, inga senor. Och de fäster där nere vid armbågen. Och då kan man få en inflammation. Och det brukar vara på bägge sidor av armbågen. Det är sällan man får tennisarmbågen med på bara ena sidan. Och sen brukar det ju drabba den arm som man använder mest. Och om man är högerhänt så brukar det väl vara högerarmen. Oavsett om man nu står och sågar eller om man står och ja, jag kan nog tänka mig att man kan virka eller sticka sig till en. Det är inte bara herrsysslor. Men det har fått sitt namn över att det är vanligt i bollsport. Och det går över. Det är inget farligt heller. Men då måste man vila och kanske ta lite värktabletter tills det där muskelfästet har läkt igen. Har du råkat ut för smekmånadsförlamning då?
Nej, det har jag inte gjort. Vi hade nog ingen smekmånad, min fru och jag. Vi gifte oss efter 10 års förhållande på grund av att jag skulle bli vårdnadshavare till vår son. Var vi inte gifta så var det fruns mor som blev vårdnadshavare.
Ja, det var ju viktigt att det var du som var vårdnadshavare, hörru. Ja. Det är inte bara vid smekmånad man kan få en smekmånadsförlamning. Det är så här att vi pratade om att vi hade en nerv som hette medianus som man fick besvär med karpaltunnelsyndromet. Det var förra programmet. Sen har vi en nerv som heter ulnaris. Den sitter i armbågen och där kan man få en så kallad enkelstöt. Det har nog alla fått när man får ett tryck på ulnaris. Så då sticker det till i hela underarmen.
Varför enkelstöt?
Och jag hade hoppats att du inte skulle fråga mig om det, för jag har ingen aning. Kanske att enkan nöp till om någons arm hon tog tag och tog. Ja, jag vet inte. Nej.
Okej, okay. Vi lägger ner.
Men vi kan, det kanske någon lyssnare som vet som kan tipsa oss om det.
Ja.
Den här, finns en tredje nerv som framförallt är väldigt viktig för tummens rörlighet. Och den nerven ligger på insidan av överarmen. Och när man då har någon som vilar sitt huvud, Det behöver inte vara partnern, men det är vanligt under smekmånaden att partnern ligger nära och vilar på överarmen. Det kan också vara en hund. Det kan också vara en bebis som ligger och trycker på den andres arm så att armen liksom domnar bort. Och den kan domna bort så pass så att den kan vara lite svår att få igång igen. Så att det är inget farligt tillstånd. Man får igång armen. Men det är alltså nerv som är, den ligger lite illa till. Det var väl inte meningen när vi satt med våra apungar i träden att de skulle ligga på våra överarmar. Jag vet inte. Men det här är ett... Man kan skratta åt namnet. Det är smekmånadsförlamning. Men det förekommer också alltså när husdjur sover i sängen och parkerar sig på överarmen. Och, eller en bebis som man låter sova bredvid sig. Ja, vi har några minuter till. Vi hinner sista varianten också. Det är en skidåkartumme.
Ja, det är massa fantasifulla namn du kommer att dra med.
Ja, visst. Ja, men, du förstår, antingen så heter de som franska gamla gubbar från 1800-talet. Eller så har de såna här fantasinamn. Och det är jättesvårt att förklara på läkare, alltså så folk begriper. Och då är ju faktiskt skidåkartumme en rätt så bra variant.
Jo, men man undrar ju, hur blir det vitt spritt? Är det någon uppsats i någon läkartidning där någon hittar på namnet?
Nej, jag tror det går via vårdcentraler och sjuksköterskor och sjukgymnaster. Och så är det någon granne, och just skidåkartumme är ganska vanligt. Då har man alltså fastnat med tummen i staven i en vurpa förmodligen. Så att tummen liksom har ryckts utåt uppåt. Och då finns det ett litet ledband som går av. Och då kan man plötsligt inte använda sin tumme. Den funkar inte. Och det är ett tillstånd som man då ska besöka sjukvården för. För man måste se hur mycket är det där lilla ledbandet skadat. Kan det läka av sig självt igen? Eller har det slitit med sig någon liten bit av skelettet, sin tummen? För att om man inte behandlar det här när det ska behandlas med kanske någon form av gipsning eller bandage eller till och med kanske att man måste spika lite granna, då kanske det kan bli så att man inte alls kan använda sin tumme. Så till skillnad mot en smekmånadsförlamning som nog faktiskt släpper när huvudet har lättat från överarmen eller man har slängt ut hunden ur sängen, så är en skidåkartumme lite allvarligare. Sen kanske man inte behöver direkt efter att man har åkt ner för backen eller tagit sig ner ifrån den här vurpan. Det kanske är så att man kan hinna åka hem till Stockholm om man nu har varit uppe i fjällstugan. Men man ska uppsöka sjukvården för att få det undersökt, och när det behövs behandlat så ska det behandlas, för att annars kan det bli tokigt med den tummen.
Den blev obrukbar om man har otur.
Ja.
Eller slarvar.
Ja. Och det, en del tycker ju då, ja, men jag slog bara i handen och nej, det här går över. Jag kanske slog i knäna och ryggen så att man inte tänker på att man slog i handen. Men om inte tummen funkar som den ska när efter kanske några timmar när svullnaden börjar lägga sig, så då ska man söka för det här. Hör du, nu har vi nästan exakt 30 minuter, 29 minuter och 30 sekunder. Så precis tror jag aldrig jag har hållit klockan här i det här programmet. Då avslutar vi det här med händerna. Och förra gången kallade jag för franska fingrar. Den här tycker jag gången säger vi att det är fingerfärdighet, va?
Jaha.
Ja, fingerfärdigheten tar vi med oss ut i sommaren. Ja. Och är det någon som undrar över något så finns ju åtminstone jag varannan torsdag nere i Tyresö centrum och svarar på frågor och skrattar och skojar med er också.
Men det finns ju också vår adress där man kan skicka in en fråga, tyresoradion.se.
Tack. Tack Leif för det. Det glömmer jag ju nästan alltid att säga. Och så måste vi tala om vilka vi är en gång till. Jag heter Lena Hjelmerus och jag är radiodoktor här på Lokalradion. Och du heter?
Leif Bratt och jag är med nyspråk sidekick till dig i de här programmen.
Och vi har gjort en förfärlig massa program. Och ibland så länkar jag till gamla program. Men just det här som vi har pratat om idag, fingerfärdighet, det tror jag faktiskt inte vi har pratat om förut.
Nej.
Så då önskar vi en fortsatt trevlig dag och på återhörande tackar vi för oss. Hej då!
Hej då!